CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Bland många vårdanställda så växer frustrationen över att det är personer som valt att inte vaccinera sig som i högre utsträckning behöver vård.
Vi ser väldigt mycket inom intensivvården utrikesfödda som inte har vaccinerat sig.
Man får höra på sociala medier och som vänner att man ska aldrig ta det. Det finns elektroner i det eller vad heter det? Magneter.
I den kommande budgeten föreslår regeringen inkomstskattesänkningar på dryga 10 miljarder kronor. Allra störst sänkning får de som har sjuk- och aktivitetsersättning.
När vanligt folk får mer pengar i plånboken, ja då säljs det mer kaffe på kaféerna.
USA har lämnat, talibanerna har firat.
I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago.
USAs krig är över, men för afghanerna är kampen definitivt inte över.
Jag hoppas att någonstans så har man kunnat så ett frö till en yngre generation.
Västvärldens uttåg ur Afghanistan var veckans stora händelse och reste frågan, vad gjorde vi egentligen för skillnad? Och den frågan väcks även i en ny rapport om de 14 miljarder kronor i svenskt bistånd som getts till landet. Regeringen vill sänka skatten för de med lägst inkomster. Allra störst skillnad blir det för de som inte jobbar alls. Är detta spiken i kistan för den arbetslinje som vann så stort stöd under alliansregeringen? Och intensivvårdsavdelningarna fylls nu med coronapatienter som kämpar för sina liv. Men det rör sig nästan uteslutande om ovaccinerade. Vems är ansvaret? Ja, där har ni huvudämnena i veckopanelen vecka 35. Jörgen Wittfeldt här. Och med mig idag finns tre ganska rutinerade veckopanelister. Stefan Attefall, rådgivare, styrelseproffs och tidigare civil- och bostadsminister för Kristdemokraterna. Välkommen.
Tack så bra.
Håkan A. Bengtsson, vd Arenagruppen. Välkommen tillbaka du också.
Tack så mycket.
Och på distans från Östersund, Hanna Wagenius, jurist och lokal centerpolitiker i samma stad. Varmt välkommen du också.
Tackar.
Hösten kom rätt fort i år tycker jag. Hur har ni upplevt den här veckan, Stefan?
Det är full fart, det är verkligen full aktivitet så att man hinner knappt andas med de olika aktiviteterna. Så att det verkar som att proppen har gått ur och nu vill man också träffas fysiskt, mycket styrelser och liknande saker.
Men handskakningarna avstår ifrån ett tag till?
Ja, inte så mycket handskakningar, men det är, folk är osäkra. En del kramas, en del skakar hand och andra får man en armbåge av och det är lite trevande.
Ja, du menar en sån här vänlig armbåge?
Ja, precis, en vänlig armbåge.
Vad säger Håkan om höstkänslorna?
Ja, det är lite delat det här med att ta i hand. En del gör det faktiskt och gör det ibland också. Jag tar inte initiativ till det.
Jag gjorde det, jag ber om ursäkt.
Det är helt okej, vi är trygga här. Ja. Men sen jag håller med Stefan att nu har det kört igång här faktiskt ordentligt. Det känns som att det liksom allt rullar igång efter pandemin. För första gången kanske den här eller förra veckan så träffar man människor på ett annat sätt.
Men har ni varit på några trånga hemmafester?
Nej.
Ja.
Bekännelse. Vad säger Hanna om trånga hemmafester? Har du också varit på eller hostat någon sån?
Nej, jag ska erkänna att jag har varit på ett bröllop nu i slutet av sommaren och så ska jag på min farmors försenade 90-årsfest nu i helgen. Men nu när jag har två sprutor så känns det ändå helt okej att göra sådana saker. Man har längtat en hel del efter det.
Verkligen. Vi får hoppas att det fortsätter på den här inslagna vägen. Innan vi ger oss på veckans tre huvudämnen så ska ni få tänka högt kring lite annat som hänt i veckan. Som det här till exempel. Another day, another day, we love it, yeah. I'm fired up, don't shut me down. Ja, så låter de ABBA alltså 39 år efter uppbrottet. De gör en slags comeback med nya låtar och en digital avatar-turné som Benny Andersson beskriver så här i SVT:s Aktuellt.
Alltså det som ska ske är att göra en konsert med oss själva som digitala figurer. Med ett liveband på 10 personer i en arena som vi bygger, som tar 3000 personer. Man kan säga att vi har byggt in det vi ska göra i det här skalet. Det borde bli bra.
Ja, Stefan Attefall, det borde bli bra, men blir det bra, tror du?
Ja, det är ju... Jag tror att det blir åtminstone mycket av nostalgi, och jag tycker det är kul att de här pensionärerna ger sig ut och uppträder igen. Det är ju liksom någon slags examen, avslutning för ABBA, och den kanske inte har riktigt funnits där förut, och nu kanske den blir av.
Mm, fast det blir inte dem ändå, utan det blir bättre version, eller bättre, yngre versioner, ja, ska jag säga, av dem.
Ja, men de ger ju ut nya låtar också, så att det blir ändå en slags sista rycket med ABBA, en faktiskt fantastisk grupp som har präglat mycket av musiken under 70-80. Och
sannoliken, och det kanske var viktigt att ta avstånd från dem när det begav sig, men många har väl krypt i korset och erkänt att de dansade hemma i köket till de här låtarna. Vad har du för relation till? Jag har en känsla av att du kanske är ganska musikintresserad, Håkan. Har jag rätt eller fel i det?
Ja, det får man säga.
Mm. Och ABBA var inte en del av din spis?
Nej, då? Det ska jag nog vara ärlig att det inte var då, faktiskt. Jag kanske lyssnar lite på annan musik då.
Mm, men vad tänker du om den här comebacken?
Jag tycker det är kul. Jag har lyssnat på ABBA mer på senare år, måste jag säga. Och det är ju fantastisk musik. Det är bara att konstatera. Det är en av de största rock-popgrupperna någonsin i världen. Och jag tycker det har ju pratats så länge om deras comeback.
Mm.
Så att jag tror att det här är sista utropstecknet på något sätt. Att
säkert.
De tänker så.
Hur tycker du att det lät?
Jag har inte lyssnat så mycket, men jag hade i radion att det var liksom Benny Andersson nu snarare än ABBA då. Utan musiken. Att det hade hänt någonting sen de höll på för 40 år sedan.
Säkert, men när jag hörde den här låten, Don't Shut Me Down, då tyckte jag definitivt att det var som tiden hade stått still. Eller vad säger du, Hanna?
Jag är född 1988, så att jag har egentligen lite svårt att avgöra hur mycket tiden har stått stilla. Men det lilla jag har hört av de här bägge låtarna, så tycker jag ändå att det låter mycket som det man har hört. Och jag har väl inte någon riktigt sån relation till ABBA. De hade under min uppväxt någon form av revival i det här som kallades för A-Teens, som jag tror gjorde covers på deras gamla låtar. Så jag tycker det är lite kul att få höra dem i original, att de gör någonting tillsammans igen. Det känns lite försonande nästan, att de har hittat tillbaka till varandra och hittat tillbaka till musiken tillsammans.
Tror du att det blir stilbildande det här med att köra avatarer istället för gamla rynkiga rockare på 75+?
Ja, det hoppas jag inte. Jag är hårdrockare i grunden och tycker ganska mycket om att vara på Sweden Rock och se de här rynkiga gubbarna som har hållit på i 40 år. Det tycker jag egentligen är härligare.
Mm. Det här nya albumet som de ska komma med då, de här två låtarna är de första på det, släpps den 5 november, så då får vi höra mer. Jakten på en ny partiledare för Socialdemokraterna går ju också vidare, och nu har flera distrikt redan nominerat Magdalena Andersson, däribland Skaraborg och tunga Skånedistriktet, som dessutom anses ligga lite till vänster. Om det nu är sant vet jag inte, men man brukar säga det. Håkan H. Bengtsson, är det klart nu?
Ja, det tror jag faktiskt. Om inte himlen trillar ner eller någon slags Toblerone-affär uppdagar sig, så tror jag att det är ganska klart.
Tror du det finns de som slipar sina knivar och försöker hitta en Toblerone-affär?
Det vet jag inte faktiskt. Jag tror att hon är på ett sätt och vis mindre kontroversiell kanske än vad Mona Sahlin var, om man går tillbaka till den historien. Jag tror att det verkar som att hon har ett bredare stöd. Hon har också vallats fram till nomineringen av sin partiledare Stefan Löfven på ett sätt som en del andra har gjort genom historien.
Ingvar Carlsson,
Fredrik Reinfeldt med Anna Kinberg Batra är ett annat exempel. Eller Jon Sjöstedt med Nooshi Dadgostar. Så att det är inte helt ovanligt.
Nej. Hanna Wagenius, det blir då sannolikt Sveriges första kvinnliga statsminister i så fall. Hur tänker du kring det?
Jag tycker det är lite tråkigt att den första inte tillkommer genom ett val i sådana fall, men man får ju säga att Magdalena Andersson verkar ha ett otroligt grundmurat stöd inom socialdemokratin. Det är alltid vanskligt att prata om andra partiers partiledarprocesser och ha åsikter om dem. Men det känns ju som att det inte är någon tvekan om att det kommer att bli hon i alla fall.
Nej, det verkar ju så. Stefan Attefall, du tillhör ju ändå det blå laget. Är det här en bra motståndare, skulle du tycka, om du fortfarande var aktiv där?
Ja, jag tror att hon, det blir hon, men hennes öde ligger ju faktiskt Centerpartiets händer. Jag menar, de måste återigen släppa fram Magdalena Andersson, om det, eller socialdemokratisk partiledare som statsminister. Jag tror att det är ganska klart. Jag tror inte heller jag delar Håkans analys, hon inte lika kontroversiell som Mona var inom partiet. Det är spännande, tycker jag. Det blir snarare, vem blir finansminister?
Mm. Har du några tankar kring det då?
Ja, jag sätter en krona eller två på Mika Damberg.
Mm, det är väl en lågoddsare, gissar jag. Tror du på det, Håkan?
Ja, det är logiskt på ett sätt. Sen är det andra som har nämnt Fredrik Olofsson, som är väl hennes statssekreterare, en av dem i alla fall. Det är också en möjlighet naturligtvis. Mm. Men Damberg är logiskt i den meningen att han kanske var nummer två på den här listan av möjliga partiledare. Så att kanske ett sätt, skulle kunna vara ett sätt att lyfta honom.
Du ska ju klara också valdebatten. Du kastas ju rakt in i valrörelsen. Och därför krävs det också en erfaren debattör och förtroendegivande debattör. Och jag tror att Damberg har de egenskaperna. Det är liksom ingen risk med det.
Nej, den evige tvåan.
Ja, men det blir också en parhäst. Och jag tror att kan du få de där två att fungera ihop, då kan du också få lite fred kanske och lite stabilitet i ledningen också.
På tal om att fungera ihop, Hanna, det sägs ju, men det kanske bara är illasinnat förtal, att det slog gnister mellan Annie Lööf och Magdalena Andersson. Och inte de där fina, glada gnisterna, utan att det är lite svårt att komma överens. Är det så?
Det vet jag inte. Jag har inte varit i samma rum som de två. Jag vet ju att Annie har uppskattat att Löfven är en person som är van att förhandla och som står vid sitt ord väldigt mycket. Jag har ingen uppfattning egentligen om Magdalena i de frågorna, men det är klart att politik är otroligt personberoende. Man ska inte lura sig och tro någonting annat. Vilka som kan samarbeta handlar också om vilka personer som man har i toppen. Och det kan nog vara så att det blir en liten utmaning för Magdalena där.
Mm. Därmed har det väl blivit dags att vi ger oss i kast med våra huvudnummer den här veckan. Och vi börjar med den pandemi som vi alla nu är så hjärtligt trötta på. Inte minst vårdpersonalen som vittnar om en ny utmaning. Svårigheter faktiskt att känna den där riktiga empatin inför patienter som kommer in till intensivvården, svårt sjuka och ovaccinerade. Så här sa överläkaren på Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Karin Frisell, till radions Studio 1.
Det handlar mycket om empati, liksom att man måste kunna hitta sin liksom medkänsla för att kunna göra ett bra jobb. Den är såklart svårare att hitta när folk inte riktigt har tagit sitt samhällsansvar. Det är klart att vi tar hand om alla patienter, men om man börjar tänka på vad som skulle ha, om de här patienterna hade gått och vaccinerat sig, så hade de inte legat här. Då blir man allt från arg till deppig.
Mm, Hanna Wagenius, hur ska man se på det här dilemmat? Personer som avstått från att vaccinera sig som nu tar upp intensivvårdens resurser och tvingar sjukvården att skjuta upp andra angelägna operationer och annat.
Ja, det är ju i grund och botten ett otroligt egoistiskt beteende av de här personerna att avstå från vaccinationen. Det är klart det finns garanterat de som de facto är allergiska mot något av ämnena som finns i vaccindosen och som inte kan ta av sådana skäl. Och de ska ju alltid vara förlåtna. Men jag tycker verkligen att det är ju som hon säger, man tar inte sitt samhällsansvar, och ett samhälle bygger ju ändå på att vi är i det här tillsammans och försöker hjälpas åt. Samtidigt så är det ju också på något vis en mänsklig rättighet att göra sina egna val kring sin egen kropp, även om de är väldigt, väldigt dumma, de valen. Det som är tråkigt är ju framförallt att det går ut över sjukvårdspersonalen och att det går ut över andra patienter.
Mm. Det finns ändå en underton i den här debatten som jag tycker är intressant. Jag menar, vi hetsar ju inte mot rökare så mycket, lite grann, men inte riktigt på det här sättet. Vad säger du, Stefan? Att tvinga någon så att säga, att injicera sin kropp med ett vaccin, det är inte helt lätt det där.
Nej, jag tycker att det ska vara oerhört starka skäl om man ska, alltså en människa har rätt till sin integritet och sin kropp, och vad man stoppar i sig både via munnen eller via sprutor, det är faktiskt syvende sist upp till mig. Jag tror mer på uppmuntran, olika typer av informationskampanjer, stimulanser, göra lätt att vaccinera sig och jobba på det sättet. Och man ska akta sig för att skapa den här känslan av att du måste, därför att staten kräver av dig. Och du är själv inne på detta. Man öppnar dörren för massa andra krav. Jag menar, rökare, överviktiga, dricker för mycket alkohol, ska inte de heller få sjukvård. Alltså det blir den här typen av känsla som du skapar i ett samhälle. Och det som tror jag är ineffektivt, för jag tror att du skapar snarare en motståndsrörelse än att du skapar att få mer människor. Så att jag skulle säga så här, akta sig för den här typen av tvångsåtgärder. Jag tycker också det här med vaccinations... bevis för att få komma in ska man också vara restriktiv. Man kan tänka sig vissa lägen, vissa kortare perioder, vissa omständigheter, men man ska vara försiktig med alla sina åtgärder, därför att det leder i förlängningen ganska långt, och inte minst de här människorna som inte vaccinerar sig, de är ofta skeptiska mot stat, överhet, medicin, expertis. Och de får du inte med dig genom tvång.
I transparensens namn ska jag säga att vi får ändå en del mejl som ofta inleds med: jag är ingen vaccinskeptiker, jag är vaccinerad mot ditt och datt och dutt. Men just inför det här vaccinet så känner jag mig väldigt tveksam. Det har tagits fram så fort och det är så ny teknik och sådär. Håkan A. Bengtsson, det finns ju en balansgång här alltså mellan samhällsansvar och någon form av eget tänk kanske.
Ja, så är det ju en demokrati. I alla fall en demokrati som respekterar människors integritet. Sen är det komplicerat. Jag tror lite har vi tagits på sängen här av det här delta-varianten. Jag tror att strategin var ju att man trodde att då kom man upp till en viss nivå så skulle man i praktiken i kombination med antikroppar ha utrotat viruset. Och nu kommer delta-varianten som komplicerade. Och då kan man väl säga så här att det är ju känt sedan tidigare. Det finns de som inte vill ta vaccinet. Det finns grupper som inte har nått som kanske skulle vilja om de fick reda på lite mer. Och där tror jag, jag har sett exempel också på uppsökande vaccineringar i vissa delar av Sverige. Det är sådana saker man ska satsa på, försöka få fler att vaccinera sig och akta sig lite för att gå för långt i det så här. Auktoritär, eller vad man ska kalla det.
På tal om det så finns det ju ytterligare en faktor i det här som gör det hela extra brännbart och på sätt och vis farligt. Enligt sjukvårdens anställda så utgörs den här gruppen patienter nästan uteslutande av utrikesfödda. Vi ska lyssna på Kai Knutsen, överläkare på Sahlgrenska sjukhuset, som också talade med Studio 1 i veckan.
Vi ser också precis som tidigare en överrepresentation av utlandsfödda som också många gånger är överviktiga. Och nu är det till och med så att man alltså har varit i sina respektive hemländer icke-vaccinerad och blivit smittad där och kommit hem med smittan. Och det är väldigt synd att man då inte hade vaccinerat sig först. Jag ser ju nu att det är jätteviktigt att Folkhälsomyndigheten och andra samhällsaktörer gör särskilt riktade insatser faktiskt mot den här gruppen av svenska medborgare och personer alltså som framförallt då bor i de här så kallade särskilt utsatta områdena. Man måste göra absolut särskilt riktade insatser dit, för det är därifrån som nu nästan alla IVA-patienter kommer med covid-19.
Så långt Kai Knutsen, överläkare i Sahlgrenska sjukhuset. Ja, Hanna Wagenius, när man också lägger till den här dimensionen så blir det ju nästan, det här är min personliga uppfattning, det blir lite obehagligt. Alltså. Man skuldbelägger de sjuka och dessutom är de då invandrare. Förstår du lite hur jag tänker här?
Ja, men jag tror det, och jag tror att vi ska titta på de goda exempel som finns här. Alltså, det här är ju en socioekonomiskt väldigt utsatt grupp. Det vet vi om. De har sämre möjligheter att få sjukvård och söka sjukvård och mår sämre i övrigt än övriga befolkningen redan till att börja med. Så det är inte jättekonstigt att de inte har nåtts av den här informationen heller. Det är ett misslyckande för samhället, men det borde inte vara förvånande. Men tittar man på exempelvis Region Uppsala vill jag minnas, de har ju skickat ut kallelser till sina medborgare. Hej, du har en vaccintid bokad den här tiden. Det gör ju att det blir en lägre tröskel för människor. De vet att det finns en tid bokad, de behöver inte göra det själv. De behöver inte hålla på och krångla med bank-ID och grejer. Utan de kan bara komma dit och få sin spruta och så är det klart. Och de verkar ha fått en mycket bättre vaccinationstäckning i de här grupperna också. Det är väl något som flera borde liksom apa efter i grund och botten. Sen kan jag också tycka att det är klart att vi har ju redan sagt det, att man måste ju ha rätt till sin egen kropp och bestämma vad man vill göra med den. Men sen när vi väl kommer till en viss nivå i vaccinationen, då tycker jag att vi bör titta på vad Danmark har gjort, som har sagt att okej, men nu har vi en tillräckligt hög vaccinationstäckning här, nu lyfter vi på våra restriktioner. Och därför att vi kan inte motivera att inskränka så många människors frihet för att det är några som väljer att inte vaccinera sig. Det är ju ett sätt att liksom ta oss ut ur den här nedstängningen som vi har utan att kräva vaccinationer, utan att hålla på med vaccinpass och så, utan att man helt enkelt säger att det är tillräckligt säkert, nu är det här dödlighet i nivå med en säsongsinfluensa, då kan vi inte motivera att ha nedstängningar längre.
Stefan Attefall, jag dröjer mig kvar lite vid det här narrativet som jag tycker mig se. Alltså att man pekar lite grann finger åt invandrade personer som tillhör någon slags lägre socioekonomiska grupper och säger fy, 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 ni ställer till det för oss andra. Jag har svårt att känna empati här till och med för dig som patient. Finns det något farligt här eller är jag överkänslig?
Nej, det är någonting farligt, och särskilt om du skulle slå rot då bland sjukvårdspersonal och politiker och beslutsfattare på allvar. Men jag tror också det är viktigt att man funderar verkligen på hur når man de här grupperna. För mycket är det ju en fråga om information, kunskap och få bort tveksamheter. Och då blir ju ofta det svenska typiska svaret att skicka ut informationsblad på svenska, möjligtvis översatt till några språk. Istället för att kanske gå via de som har inflytande. Det kan vara många i civilsamhället, personer som har förtroende bland de här grupperna. Det kan vara präster, det kan vara imamer, det kan vara olika civilsamhällesföreträdare som man får att propagera för detta. Då når man de här grupperna mycket lättare än med det klassiska svenska informationsbladssystemet och de kanaler som vi är vana att använda.
Håkan Abengtsson, du nickar instämmande. Har du någon känsla för hur mycket vi har gjort det där då? För att jag har lite den i för sig intryck mer än att jag vet att man verkligen har försökt med allt.
Ja, uppenbarligen har det inte funkat. Och jag tror att det finns en informationsklyfta här. Jag tror att vi kanske är sådana som tittar på Rapport klockan 19.30 och till och med liksom de här informationsprogrammen och sådär. Men det gör inte alla. Och det, då, som Sverige ser ut idag så krävs det extraordinära insatser helt enkelt. Jag tror lite att det har varit för generella åtgärder och för lite riktat till de som inte har en naturlig koppling till så här, de informationskanalerna som vi tar för givna helt enkelt.
Men det här är ju en global pandemi. Jag tänker att även om de sitter och tittar på hemlandets eller ursprungslandets tv så säger man väl ungefär samma sak där, eller?
Ja, jag vet faktiskt inte.
Nej, inte jag heller, men jag gissar att man säger att vaccin är bra. Ja. I alla fall från överheten att man säger det där.
Ja, jag tror inte att vaccineringen har kommit så långt i de länderna faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Mm. Om man tittar, det är ju västvärlden och USA och Kanada och så.
Vi roffade åt oss för vi hade råd.
Ja, men titta på Indien och vaccineringen är ju något väldigt, väldigt få exempelvis. Jag är inte alls säker på att det är samma diskussion där faktiskt. Men sen, generellt så det finns ju en balansgång här. Vi har ju i Sverige valt en lite mer liberal linje. Jag har sett flera inslag från exempelvis Tyskland och Frankrike där det finns också protester mot den lite tuffare politik som har varit där. Så att man balanserar ju på en gräns här. Som lätt tippar över, och i Tyskland exempelvis har de ju också problem med att folk inte vill vaccinera sig. Oavsett hur mycket information man för ut. Va? Så att, jag tycker man ska vara lite ödmjuk, men jag generellt skulle jag önska lite mer aktiva insatser för att nå, som du är inne på Stefan.
En aktiv insats som ni tycker mig höra att ni alla motsätter er, det är ju det här med vaccinpass i vissa situationer. Malmö FF, alltså fotbollsklubben, de gick ut och krävde det för att kunna öppna upp sin arena och få igång allting igen. Är det så himla dumt, Hanna?
Ja, därför att det bildar liksom ett A och ett B-lag bland medborgarna på ett sätt som inte känns helt okej. Då är det bättre att man säger att nu öppnar vi samhället och så får ni som har valt att inte vaccinera er också ta konsekvensen av ert beslut.
Men, och det där är, jag måste bara få fråga en sak där, för det där är någonting som förvirrar mig mycket, att är man dubbelvaccinerad så löper man ju ingen större risk att bli så himla sjuk. Så i linje med ditt resonemang så är det väl mest de som tar smällen då? Och sjukvården förstås som blir överbelastad eventuellt.
Ja, men det handlar ju också om att man, när man har kommit upp i en viss vaccinationstäckning, så minskar också risken för att även de som är ovaccinerade drabbas av covid. därför att det sprids inte lika mycket i samhället. Men ja, det är de som är ovaccinerade som står risken. Och jag tror att vi behöver ju fortfarande, som vi har varit inne på, nå ut till de grupperna som inte vaccinerar sig. Jag tror att en sak som man ska vara också ganska ödmjuk inför i det, hela det här informationssamhället vi lever i, det är ju att det finns ju inslag av informationspåverkan från exempelvis Ryssland som ser det här som en möjlighet att så länge västländerna måste ha sina ekonomier nedstängda så finns det större möjligheter att skapa instabilitet i de samhällena och på så sätt också få upp sin egen makt i det globala maktspelet. Det kom ju någon rapport om det för bara någon vecka sedan att man sprider desinformation om vaccinet av just den anledningen från ryska trollfabriker. Där har vi en riktig utmaning i hur gör vi samhället resilient mot den typen av desinformation.
Mm. Stefan Attefall, vad säger du om vaccinpass? Jag uppfattade det som att det inte är någonting du
anhänger. Nej, jag är ju principiellt tveksam eller motståndare, men man kan ju i vissa lägen förstå att man vill använda metoden, men då ska man ju alltid skapa ett alternativ för den som inte vaccinerar, typ ett snabbtest. Du får göra en snabbtest, du får vänta på resultatet och sen får du gå in om du är frisk, va?
Inte bara stanna hemma från matchen.
Nej, men så måste finnas ett alternativ för andra också.
Ja, men det skulle kunna vara alternativet, menar jag. Du får gå på Malmö FF om du har vaccinpass, ja, annars får du titta på TV. Ja,
nu är Malmö FF en nöjesgrej, kan man säga, en supportergrej. Men jag tycker att principiellt så ska man vara alltid skapa ett alternativ för den som då inte har vaccinerat sig något skäl. Det finns ju många, det kan vara allergier, det kan vara att man inte fått en tid ännu, det kan vara okunskap, det kan vara någonting annat. Det finns ju många olika skäl varför man inte vaccinerar sig. Eller att man bara är tveksam. Mm. Men då kanske man kan skapa ett alternativ. Men inte det här samhället som börjar säga, du som är vaccinerad, du får gå ut, ni andra får stanna hemma. Så då skapar du den här klyftan som jag är rädd för.
Mm, vad säger Håkan?
Jag har ju rest i sommar här med vaccinpasset i Europa. Och på vissa ställen, vissa restauranger kommer du inte in om du tar vaccinpass. Och jag har förståelse för det. Generellt så tror jag att det skulle, om man är utestängd från så att säga, demokratiska institutioner eller arbetsplatser, det är en sak. Men jag har viss förståelse för vissa typer av typ idrottsarrangemang, kulturevenemang som då fortsatt får ha restriktioner som kanske skulle kunna lättas upp ytterligare om man hade vaccinpass för vissa saker.
Så du är inte stenhårt emot?
Nej, jag måste säga att jag tycker det är av pragmatiska skäl under en övergångsperiod tycker jag inte man ska utesluta det i alla fall.
Jag ägnade mig bland annat i somras åt att läsa den här boken Flocken av Johan Anderberg som ju handlar om Sveriges pandemihantering. Och det mest bestående intrycket i den är faktiskt något som jag inte riktigt hade fattat, hur otroligt frihetligt Sverige är och anti-auktoritärt. Och därför ligger det här liksom väldigt långt ifrån oss, har jag förstått, den här typen av tvång och sådär. Hanna, är det du och dina kompisar som har indoktrinerat oss i den här überliberalismen?
Jag kan nog inte ta åt mig äran för det själv faktiskt. Utan jag tror att det finns en, tack och lov, i alla fall sedan några decennier tillbaka, en ganska stark tradition av att värna just mänskliga rättigheter i Sverige. Och att vi har också ett ganska starkt civilsamhälle, vilket i sig leder till att människor ställer upp mycket för varandra och det gör att man har en större möjlighet att välja en friare väg naturligtvis. Men i grund och botten så är det ju ganska rejäla inskränkningar i mänskliga fri- och rättigheter vi har sett runt om i världen. Och det har skett utan egentligen någon förestående debatt om det här är det effektivt, är det korrekt, är det viktigt? Titta på exempelvis skolstängningarna som stora delen av världen gjorde, som man i efterhand har kunnat konstatera förmodligen var mer skadliga än nyttiga. Och där både Norge och Danmark har sagt att vi skulle ha gjort som Sverige gjorde och låtit våra barn gå i skolan. Därför att nu ser vi att de hamnar efter, de får en sämre utveckling i sina liv och det kan vi inte motivera med de här nedstängningarna sett till smittspridningen.
Nej, men Sverige har ju en kombination av det man kallar för statsindividualism. Väldigt mycket av våra rättigheter kopplade till staten. Inte vi direkt via ett företag och så vidare. Samtidigt så har vi en stark folkrörelsetradition som har organiserat människor och tagit ansvar för många sociala angelägenheter och så vidare. Fackliga organisationer, arbetsgivarorganisationer som har löst saker på arbetsmarknaden exempelvis, och det finns också på många andra områden. Så att det är en kombination av lokala civila organisationers arbete och en väldigt individuell liberal modell vi egentligen lever i. Och det tror jag förvånar många andra från andra europeiska länder.
I grunden är vi alla självägande bönder i hjärtat.
Lite så, ja.
Det här är Veckopanelen från Sveriges minsta men vassaste mediehus, Kvartal. Nästa ämne då. I veckan presenterade regeringen flera budgetnyheter gällande skatter. Inkomstskatterna sänks med sammanlagt 10,5 miljard och profilen är tydlig. Det är för dem med lägst inkomster som skillnaden ska bli störst. Något som finansminister och möjligen blivande partiledare Magdalena Andersson motiverade så här.
Och här har vi en utmärkt möjlighet att slå två flugor i en smäll. För när vanligt folk får mer pengar i plånboken, ja då säljs det mer kaffe på kaféerna, mer mat på våra restauranger och fler kanske unnar sig ett besök hos frisören. Då blir det också fler som får möjlighet att jobba. Och när vi gör det på ett sätt att fler känner att de kan vara med i den ekonomiska återhämtningen, då stärker vi oss också sammanhållningen och framtidstron. Inte bara för dem som det redan har börjat gå bättre för, utan för alla.
Så långt Magdalena Andersson, alltså från presskonferensen tidigare i veckan. Stefan Attefall, du var ju ordförande i finansutskottet under Alliansens första mandatperiod och så var du därefter civil- och bostadsminister. Under den här tiden vann ju den borgerliga Alliansen stora framgångar med idén om arbetslinjen. Det skulle alltså löna sig mer att jobba än att vara i bidragsförsörjning. Steg för steg monteras det här ändå nu ner, inte minst genom att man minskar gapet mellan pensionärers skattenivåer och löntagare. Hur ser du på den här rörelsen?
Först och främst så blir jag ju lite förvånad. Vi har ju fått lära mig av Socialdemokraterna att skattesänkningar föröder välfärden. Mm. Men det gör det inte längre tydligen. Men det var en liten intressant notering. Alltså det som var poängen, det var att öka skillnaden mellan att arbetsinkomster, det jag tjänar på arbete och det jag tjänar på bidrag. Det är den skillnaden som är intressant. Inte att sänka eller försämra för människor som är sjuka eller arbetslösa.
Så snarare förbättra för de som jobbar?
Ja, alltså, det var ju så man gjorde av pragmatiska skäl för att pengarna skulle räcka till. De skattesänkningar vi lyckades ta fram skulle riktas för att få öka drivkraften till arbete. Så jag har ingenting emot att man förbättrar standarden för människor som är arbetslösa eller går på sjukpenning. Men man får akta sig för att inte göra skillnaden mellan att inte jobba och att jobba för liten. För då händer någonting, och det är det som hade hänt i Sverige under många, många år. Genom många olika beslut så minskas den skillnaden.
Och var det inte lite svajt med forskningsunderlaget till det där, minns jag det som? Alltså, stämmer det där? Vet man att det funkar, att människor funkar så?
Ja, det finns en hel del forskning och erfarenheter av jobbskatteavdrag i många andra länder, som exempel Storbritannien, USA, Australien etc. som visar på många positiva effekter. Och vi ökade ju arbetsutbudet och vi fick också många fler människor i arbete. Så jag vill nog påstå att det är en riktig i politik. Sen om den gränsen ska ligga på exakt den här nivån eller på den här nivån, det är en pragmatisk fråga från tid till annan. Men jag tycker att det är det som är det intressanta, att det är tillräckligt stor skillnad och kombination med hur bidragssystemen fungerar, så att inte man lägger på många olika bidrag. Du kan ju tänka dig också en annan variant, och det är att du förstärker exempelvis bostadsbidrag för människor som har lägre inkomster, för att kunna därigenom lyfta de grupper som faktiskt har höga boendekostnader, istället för att ge pengarna kanske till alla, varav en del inte alls kanske är samma behov av pengarna. Så det här tycker jag är det pragmatiska sätt att se på saken. Du vill hjälpa människor, men se till att det finns ett respektavstånd mellan arbete.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Och bidragsförsörjning.
Tack. Replik, Håkan A. Bengtsson, Arenagruppen.
Ja, alltså skattesänkningar, S har ju nog också sänkt skatter, men det är klart att det här passar väl lite grann in i möjligheten för Magdalena Andersson att få igenom sin budget. Så att det appellerar säkert till Centern.
Mer än till Vänsterpartiet, tror du?
Ja, det har ju en fördelningsprofil som de gillar också. Så att det är ganska smart ur den synvinkel. Det är nog, kanske skulle kunna vara en pusselbit för att hon ska kunna få in sin budget. Så att hon motiverar det med klassisk liksom, socialdemokratisk keynesiansk resonemang, det vill säga att stimulera efterfrågan hos de som konsumerar mycket. Sen har jag en annan uppfattning än Stefan när det gäller det här med jobbskatteavdraget. Jag har en annan ingång i det. Jag är för arbetslinjen, men just det här tycker jag är en orättvis ansats för att öka arbetsutbudet. Jag ser försäkringarna som en försäkring som vi betalar, som en del av att vi jobbar med sociala avgifter och eventuellt också med skattetillskott i de sociala försäkringssystemet. Och att det man kan ju bli sjuk eller arbetslös utan egen förskyllan. Och att då straffas genom att betala högre skatt än den som arbetar för det man får i ersättning, tycker jag. Det är moraliskt, principiellt, politiskt. För mig är svårt, jag kan inte försvara det.
Det som jag hade svårt att förstå i den där diskussionen, framförallt när det gällde pensionärerna, det var ju så här att pensionärerna betalade ju samma skatt som de gjorde innan. Det var bara det att de som jobbade fick lägre skatt. Så på sätt och vis har ju pensionärerna inte fått det sämre, men de har fått det sämre än grannen som fortfarande jobbar. Spelar det ingen roll, så att säga? Är det glappet i sig som är problemet?
För mig är det en rättvisefråga helt enkelt. Alltså, du ska ha samma skatt på vilken inkomst den är. Och det här är en försäkring helt enkelt. Så ser jag det med det som man kallar för bidrag. Det är ett sätt att beskriva det som något som belastar oss. Men det är en del av ett välfärdssamhälle. Det är något som vi bidrar alla samman till. En del blir sjuka oftare än andra. En del blir arbetslösa av oftast skäl som man inte själv kan påverka. Så att för mig är det inte det som är det centrala i min arbetslinje.
Hanna Wagenius, jag minns att Fredrik Reinfeldt på den tiden sa att det är något konstigt här. Vi är världens friskaste folk, men vi har nästan flest sjukskrivna i hela världen. Och det här skulle då möjligen vara bakgrunden till att man införde de här olika skatteglappen mellan de som jobbar och de som inte jobbar. Vad tänker du om detta?
Alltså det här skatteglappet är ju en av de största myter som finns i svensk politik. Och det är en av mina största pet peeves också i den offentliga debatten. Därför att sanningen är ju den att alla löntagare, de har också någonting som kallas för en arbetsgivaravgift. Och det mesta av det går in i olika av de här försäkringarna som Håkan pratar om. Men en tredjedel ungefär utgörs av något som kallas för allmän löneavgift. Och det är en ren skatt på arbete, men som går direkt till staten istället för att fördelas på kommunerna som den vanliga inkomstskatten gör. Det är en statlig skatt som finns på arbete och som man ska vara ärlig och säga att alliansregeringen faktiskt också höjde medan man införde jobbskatteavdraget. Men när man då säger att det finns ett skatteglapp mellan de som jobbar och de som går på bidrag eller de som har en pension, då räknar man aldrig med de här procenten som ligger på arbetsgivaravgiftssidan. Och det gör man ju inte, för att då kan man inte säga att det finns ett skatteglapp, för att då måste du ner på de allra, allra minsta pensionerna för att kunna säga att det överhuvudtaget existerar. Därför att annars så är det så att en löntagare de facto betalar mer i skatt på sin inkomst än vad någon som har en pension eller som går på bidrag gör. Och det där är en myt som jag tycker delvis förpestar hela diskussionen om skatter. Jag vill ju egentligen mest citera Milton Friedman när det kommer till de här frågorna. I am in favor of cutting taxes under any circumstances, for any excuse, for any reason, whenever it's possible. Det är liksom någonstans en grundläggande inställning för någon som är liberal. Men i grund och botten handlar det ju också om att vi behöver ha ett skattesystem som hänger ihop, som är hållbart och som är rättvist. Och där har vi ju haft lite för mycket av en tendens att lappa och laga i det svenska skattesystemet under de senaste 20 åren, kanske till och med 30. Så att egentligen skulle vi behöva den här stora skattereformen som alla partierna kunde sätta sig ner och diskutera. Vilka långsiktiga principer ska vi ha för det här istället för att man ska lappa och laga? Men man måste, för att kunna göra det, komma bort från den här mytbildningen som finns om skatteglappet.
Jag måste erkänna att det där, även om det kanske möjligen är lite tekniskt, det var nog nytt för mig, och jag kan inte här och nu avgöra om alla skulle hålla med om verklighetsbeskrivningen. Jag börjar med dig, Håkan. Är det så här?
Nej, för det första vill jag nog inte citera Milton Friedman, och andra, för det andra så är det ju så att den ersättning man får, det är det man skattar för. Sen kan det säkert vara som Hanna säger. Men Det principiella för mig är att ha ett system som innebär samma skatt oavsett vilken inkomst det är. Om man går tillbaka till den berömda skattereformen som genomfördes en gång i tiden, så byggde den på samma skattesats, exempelvis på kapital och arbete. Och jag tror att förenkla systemet på det sättet är bra. Vi har ju gått ifrån det, framförallt har kapitalskatterna sänkts väldigt radikalt. Det är ju det vi har ägnat oss åt de senaste 20 åren. Vi har tagit bort arvsskatten, förmögenhetsskatten, fastighetsskatten etc. etc. Och jobbskatteavdraget är ju lite ytterligare ett inslag av det. Och jag tror att man ska ha så likformiga skatter som möjligt för olika typer av inkomster.
Stefan Attefall, du skakade på huvudet här under Håkans beskrivning.
Ja, men att vi har sänkt kapitalskatten. Ja, vi har tagit bort förmögenhetsskatten och arvs- och gåvoskatten tog Socialdemokraterna bort. Det är korrekt, men vi har ju haft samma skattesats och internationellt sett mycket hög kapitalskatt i Sverige. Men Hanna har ju helt rätt i att löntagarna har ju en extra skattebörda på sina inkomster som är den här delen av arbetsavgiften som hon berättar om. Så att totala kostnader för en arbetsgivare är mycket större än det som man får i handen och ser på lönebeskedet. Och vi har ju dolda skatter i Sverige, så i den meningen har ju Hanna en poäng.
Hanna har en poäng, men det är arbetsgivaren som betalar, ja, inte precis. Löntagaren. Så att säga.
Ja, precis. Ja. Men det kommer ju att totala löneutrymmet. Då vet vi ju att antingen så betalar man i arbetsavgifter eller så får man i plånboken.
Okay.
Det visar all forskning att det här slår ut sig i lönebildningen förr eller senare. Så att jag skulle säga så här att det där är en, ja visst, det är pedagogiskt enkelt att säga det är samma regler, men det har vi aldrig haft fullt ut. Vi har några avdrag också om du tittar på din slutskattesedel för socialavgifter som Göran Persson införde. Det har inte pensionärerna. Alltså det här är mycket mer komplicerat än att bara säga att det ska samma skattesats. Okay. Det viktiga poängen, det är återigen, du måste ha ett respektavstånd när du räknar ihop summan av alla bidrag och alla ersättningar och socialförsäkringar och när du arbetar. Har du inte respektavstånd, då kommer du att föröda arbetslinjen.
Hanna och Håkan, ni ska båda få komma in, men jag ska slänga in en liten brandfackla här. För ett ord som ofta nämns i sammanhanget, och även av er faktiskt, det är rättvis. Så här förklarar biträdande finansminister Åsa Lindhagen varför skillnaden i skattesats helt tas bort mellan de som är i sjuk- och aktivitetsersättning, för kallat förtidspension, och de som är i arbete.
Det här handlar om människor som har en stadigvarande nedsatt arbetsförmåga, och där kan det vara så att man har inte möjlighet på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning att arbeta. Det är den bedömning som har gjorts, och då ska man inte vara dömd till fattigdom. Det här har ju varit en väldigt orättvis skatteklyfta som det här förslaget nu rättar till.
Där var ordet igen, orättvisa. Hanna Wagenius, ibland får man intrycket av att människor som pratar om det här tror att alla är överens om definitionen av rättvist. Vad är egentligen rättvisa i det här sammanhanget, tycker du?
Det är en fråga som skulle kräva att vi poddar i kanske ett par timmar till för att reda ut helt ordentligt.
Ta kortversionen eller rubriken på ditt anförande.
Nej, men rubriken är väl att jag skulle nog faktiskt vilja vara ganska överens med Håkan om att vi ska ha så likartade skatter på så mycket som möjligt. Det vore jättetrevligt om vi kunde enas om en platt skatt på allt egentligen, vilket det nästan lät som att vi skulle kunna göra. Men det finns ju samtidigt, som Stefan säger, poänger i att det ska vara lönsamt att gå från bidrag till arbete. Och vi vet ju att om man fastnar i en bidragsfälla, så det är inte utan biverkningar. Människor som hamnar i de systemen mår inte alltid bra. Därför att de har inte en arbetsplats att gå till. Man har inte en möjlighet att känna att man gör nytta i samhället. Det är faktiskt förvånansvärt viktigt för människor att känna sig som att de bidrar i vårt samhälle. Och där tror jag att det finns väldigt mycket annat att göra med systemen för att underlätta för människor med sån här ersättning att komma tillbaka till arbetsmarknaden på något vis.
Vi låter filosofiska rummet gå vidare till Håkan och Bengtsson. Rättvisa, dina tankar kring det begreppet i det här sammanhanget?
Alltså det finns ju ingen absolut rättvisa i ett samhälle, men man ska sträva efter så likartade skatteuttag som möjligt. Det finns ju ett respektavstånd redan. Jag menar, du som pensionär via den allmänna pensionen är ju långt under din lön du hade.
Ja, själva nivån på ersättning man skattar på, så att säga.
Och så säger vi då, okej, då ska vi dessutom betala högre skatter än som jobbar. Sen är det många som har tjänstepension eller privata pensionsförsäkringar etc. Men om man tittar på det offentliga så är det ändå så att det är respektavstånd. Och A-kassan är inte bra i Sverige. Den är till absolut inte toppskiktet i Europa, snarare tvärtom.
Ja, den är låg.
Den är låg. Så att jag tycker, vi ska inte fördjupa oss i Anders Borg. Vi har ett speciellt poddavsnitt om det. Men hela idén bakom Anders Borgs idé med jobbskatteavdraget var att få ner de här så lågt som möjligt. Så att folk skulle kunna acceptera lägre löner. Det var ju det som var
argumentet. Det var så man skulle öka utbudet på arbetskraft.
Exakt, och den arbetslinjen är inte jag inne på helt enkelt.
Vi ska se om Stefan Attefall håller med om den verklighetsbeskrivningen.
Nej, så var inte tanken. Men jag skulle säga, 70 miljarder hon ska ha i reformutrymme nu. Hon använder 10 miljarder, varav 7 går till just skattesänkning från som aktivitets- och sjukersättning. Låt oss säga att du använder 7 miljarder också för att sänka skatten för löntagare. Då hade förbättrat standarden för alla, men fortsatt behålla ett bra respektavstånd. Så jag tror snarare på den metodiken. Förbättra för de som har det sämst, ge dem olika typer av åtgärder, men se till också att du sänker skatten på de som arbetar, för att det är det som ändå skapar de skatteintäkter vi ska leva på. Sen kan man ha en annat synsätt, tycker jag, och det var kritiskt kanske till allianspolitiken, att vi inte, alltså pensionsinkomster, det är ju faktiskt uppskjutet arbete. De är vi inte ute efter att de ska liksom återgå till arbete i 85 års ålder i första hand. Utan det handlar ju om att skapa system för de som är i arbetsför ålder att komma tillbaka till arbetsmarknaden så mycket som möjligt. Och då är respektavstånd en viktig faktor i sammanhanget.
Sista ordet till dig, Hanna Wagenius, på det här ämnet. Det verkar som det här budgetförslaget är tänkt att blidka såväl Vänsterpartiet genom den här fördelningspolitiska profilen som Centerpartiet, eftersom Centern gillar skattesänkningar helt enkelt. Tror du att det här kan vinna acceptans i båda de här lägena, att de får igenom det här?
Jag tror att det här förslaget som sådant nog absolut kan finnas med i en budget som Centerpartiet i slutändan röstar ja till. Men jag tror att det är en hel del andra saker som måste till också innan man gör det.
Lite strandskydd och veterinärer och vad det var.
Det finns massvis kvar att göra i det här landet.
Okej. Därmed går veckopanelen vidare till veckans sista ämne.
When I was running for president, I made a commitment to the American people that I would end this war. Today, I've honored that commitment. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. After more than $2 trillion spent in Afghanistan, a cost that researchers at Brown University estimated would be over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for two decades.
President Joe Biden som motiverade sitt snabba utträde ur Afghanistan snabbt i så mått att det gick snabbt när det väl började. 20 års krig och den ofattbara summan 2 biljoner dollar som motsvarar alltså nästan 2,5 miljarder svenska kronor per dag. Smaka på det. Men på ett sätt som då framstod som illa planerat och slarvigt genomfört lämnade man Afghanistan och kvar lämnade de miljontals desperata afghaner som investerat tungt i det här nya samhället som västmakten har försökt skapa. Kvar lämnade de förstås också frågan, vad var allt det här bra för? Håkan A. Bengtsson, det har ju av flera opinionsbilder beskrivits som något historiskt det här som markerar ett paradigmskifte, den här tiden av nationsbyggande och Pax Americana är liksom över nu. Tror du att det är så avgörande eller bara ännu ett avslutat misslyckat krig?
Det är nog lite tidigt att säga att det är en exempellös symbolisk nederlag för framförallt USA, men även västmakternas agerande i den här regionen. Det är ju helt klart. Vi har många andra exempel naturligtvis som indikerar samma sak. Och det är klart att om man det återstår nog att se, skulle jag vilja säga, vad som händer nu. Hur kommer det här talibanstyret utveckla sig? Kommer det bli en återgång till det som var innan USA och västmakterna ockuperade och försökte kontrollera Afghanistan? Eller kommer det kunna bli ett lite mer inkluderande styre? Jag är nog tveksam om jag ska vara helt ärlig.
De talar sött, men frågan är...
Ja, exakt. Mm. Och de försöker ju exempelvis nu erövra Panjshirdalen. Mm. Så att det är väl en indikation på att de vill utradera sina motståndare. Och då får man nog säga att det var inte fel... Att försöka hjälpa Afghanistan på olika sätt med utbildningsinsatser och bistånd av olika slag. Men frågan är hur långvarigt och verkningsfullt det var.
Verkligen. Och hur långt tillbaka, Stefan Attefall, måste vi gå i den moderna historien för att hitta ett exempel där det här på något sätt i någon mån har fungerat? Alltså där man har gett sig in i ett land och försökt att hjälpa dem att bygga upp något nytt. Alltså jag tänker Japan och Tyskland förstås, men det var ju rätt länge sedan.
Mm. Och en annan kulturellt och historiskt sammanhang, alltså både Irak, kriget och Afghanistan visar väl på att det här är fel väg att gå. Alltså, amerikanerna skulle aldrig ha gett sig på det här och vi skulle nog ha bidragit till att försöka hitta en väg ut det hela tidigare. Därmed inte sagt att alla insatser som har gjorts under resans gång har varit meningslösa. Skolgångar förbättras, infrastruktur förbättras, vi har sått frön av att det finns något annat hos många människor, så jag tror säkerligen att det har påverkat, men priset i form av människoliv och kostnader har varit på ett sådant sätt att vi måste inse att den här typen av när USA och andra västmakter går in och invaderar och försöker skapa i en helt annan kulturell kontext, skapa någonting nytt och sen tro att det ska stå för sig själv. Alltså taget för oss i Sverige är 100, vi är 400 års jubileum och det är vår demokrati nu. Vi tycker fortfarande att vi har brister i vår demokrati. Och så tror vi att man på 20 år i en helt annan kulturell kontext ska på något sätt bli en västerländsk demokrati. Korruptionen är, vad är man säger, en av 15 värsta korrumperande länder i Afghanistan. Med så enorma mycket pengar som har strömmat in då från västvärlden. Det är klart att det göder korruption också. Så jag tror att man måste hitta helt andra strategier och bygga det här mycket mer långsiktigt och försöka påverka länderna. Så jag tror att den här vägen med invasioner av Irak och Afghanistan karaktär och att försöka att styra och ställa och bevara någon slags västerländskt system, det måste man hitta en helt annan strategi för. Därmed inte att man inte får reagera mot övertramp mot mänskliga fri- och rättigheter.
Nej, för det är det som är det svåra. Hanna Wagenius, man brukar ju tala om USA som en slags världspolis och en del är naturligtvis kritiska mot det. Men vem, vilken kraft ska gå in och sätta stopp för till exempel en sån sak som folkmordet i Rwanda, vilket ju ingen gjorde. Det kommer ju dyka upp tyvärr, kanske inte riktigt så hemska saker, men liknande ändå. Vem ska vi titta på, peka på?
Nej, men det är väl det som är problemet. Jag kommer ihåg när internet var ungt höll jag på att säga och memes precis hade börjat komma, så florerade i där någonstans en bild med liksom top 10 UN slogans, varav en var "If this is an emergency, please hang up and dial America", för att vi vet att FN faktiskt inte ingriper när de borde i de här fallen. Och jag tycker att det som Afghanistan visar nu, det är att det enda som är värre än att USA är en världspolis är när de inte är det. Jag är ganska provocerad av att man säger att det här skulle ha varit meningslöst på något vis, och det för mig är galet, därför att mänskliga rättigheter är universella. Det är inte någonting västerländskt som bara vi ska hålla på med, utan det är någonting som varje människa på det här jordklotet förtjänar. Och problemet med den här insatsen, det är att man har inte haft någon uthållighet. Alltså medan USA...
20 år är väl ganska uthålligt?
Absolut inte. Det tycker jag verkligen inte. Alltså ta det som Stefan sa, vi firar 100 år av svensk demokrati. Det är inte så att den demokratin växte fram på bara 100 år. Det tog vansinnigt mycket längre tid än så. Det tog bakslag. Att bygga de stabila, demokratiska, rättssäkra institutioner som krävs för att ett land ska klara av att hålla en grundläggande demokratisk nivå, en grundläggande respekt för mänskliga rättigheter, det tar så mycket längre tid än 20 år.
Men om det kostar 2,3 miljarder svenska kronor varje dag bara för USA, alltså är det rimlig prioritering? Tänk vad man hade kunnat gjort med alla de pengarna i USA till exempel, för deras fattiga och så vidare?
Det kan man ju fråga sig, men då måste man ju ha ställt sig den frågan innan man går in. Min ingång i det här är att har man väl gått in i ett land, då har man också ansvar för att se till att det man lämnar efter sig är någonting bättre än det som var när man gick in.
Och det gjorde man inte?
Nej, och det provocerar mig något vansinnigt att man vägrar ta det ansvaret för den situationen.
Vi ska spela över frågan till Håkan och Bengtsson först och sen till Stefan Attefall.
Utgångspunkten här var ju att USA hade blivit attackerat. Man skulle göra sig av med Al-Qaida och Osama bin Laden. Det var det som var utgångspunkten, så det var ju fel utgångspunkt från början. Även om det då laddades med andra ambitioner och en rad andra länder, där bland Sverige, gjorde bra insatser, det håller jag med om. Och kanske kommer en del kunna överleva av det. Möjligtvis i bästa fall kommer vi kunna ge bistånd för utbildningar och sådana saker även under det styre som kommer. Men som helhet har ju priset varit enormt, och det är klart att under lång tid kommer vi att leva med de här bilderna från Kabuls flygplats. Det är ju, om vi tänker tillbaka på Saigon 1975, så återkommer ju den berättelsen hela tiden. Och det här är ju ännu värre, ännu större. Dessutom ett förfärligt mänskligt lidande. Och jag tror att det var 5 000 som tog sig på de här båtarna från Saigon. Här är det väl över 100 000 människor som har flygts ut. Det säger ju någonting om vilka rädslor som är förknippade med det här.
Mm. Och hur stark frihetslängtan är hos människor i regel.
Ja, och man kan säga också att det här är en lång historia, kolonialmakternas roll i den här regionen. Ryssarna, Sovjetunionen gick in 1979, kanske var en bidragande orsak till att Sovjetunionen föll ihop dessutom. De försökte styra landet, sätta dit sina marionetter. Det är väldigt, väldigt svårt.
Mm. Stefan?
Hanna sa det här med att det var värre om USA inte är världspolisen, att de är det. Och där håller jag med. Jag tror också att USA har en viktig roll med sin kapacitet att vara den som gör ingripande. Jag tycker att Jugoslavienkrisen kom till den stationen där USA gick in och bombade liksom, för att stoppa helt enkelt pågående både övergrepp och massmord och liknande saker. Men man gick inte in och invaderade. Jag tror att där någonstans finns det en förhållningssätt. Jag har respekt för att USA gick in och rensade upp i Afghanistan och slog ut de här, ska vi säga, Al-Qaida-cellerna och liknande saker och fick bort Taliban-regeringen. Men jag tror just det här, när man ska vara kvar i ett land, då är det en helt annan sak. Sen måste man hitta andra strategier för att jobba för att främja mänskliga fri och rättigheter, demokrati och utbildning och liknande saker. Och där måste både biståndspolitiken tänka i nya banor också.
Ja, när du säger det så ska jag spela in en grej till då. I veckan kom ju en kritisk granskning av de i sammanhanget blygsamma 14 miljarderna kronor som Sverige har satsat i bistånd på Afghanistan mellan åren 2001 och 2020. Den stora mängden pengar, som det ändå är, och bristande samordning mellan insatser kan enligt en rapport från expertgruppen för biståndsanalys som kom i veckan ha bidragit till att främja snarare än förhindra skadlig utveckling i Afghanistan. Det är ju inte så upplyftande.
Nej. Men de säger ju samtidigt att biståndet har gjort stora skillnader när det gäller att bygga infrastruktur, grundläggande utbildning. Men jag tror också att det handlar om att bygga institutioner, bygga system som gör att det börjar fungera i en slags rättsstat, demokrati, mera än att bara pumpa in pengar. Och vi har kanske haft lite för mycket av fokus på att inte förstå den lokala kontexten och sen bygga det som skapar långsiktigt förutsättningar för någon slags bättre utveckling. Och jag tror att där måste man fundera på erfarenheterna från Afghanistan också. Men som sagt, alternativet hade ju varit att inte gjort någonting också. Mm. Och hade det varit bättre?
Det är svårt att veta, för det blir lite sån här, vad kallas det, kontrafaktisk historieskrivning. Ja. Hanna Wagenius, är det ändå dags att fundera några varv på hur svenskt bistånd funkar? Det är inga små pengar i en svensk kontext som vi har satsat på det här. Och det verkar ändå inte klockrent gjort nytta.
Nej, men det har det varit länge. Vi vet att alldeles för stor del av biståndspengarna slinker ut till diverse diktatorer och regimer runt om i världen. Och det är djupt problematiskt. Jag vet att det största som man kan göra för att bekämpa fattigdom i ett fattigt land, det är att låta människor därifrån komma hit och arbeta. Därför att Världens liksom samlade statsbistånd överskrids monumentalt av det som människor som arbetar i andra länder skickar hem till sina anhöriga. Och det hamnar ju faktiskt garanterat inte heller hos den despot som styr, utan det hamnar direkt hos de människorna som är hjälpbehövande. Så att är det någonting vi ska titta på där, då är det möjligheten för människor från andra länder att faktiskt arbeta i Sverige och i västvärlden överhuvudtaget, om vi ska kunna göra någonting.
Håkan och Bengtsson, det skapar möjligen andra problem. Till exempel en tryck neråt på löner. Ni ska inte säga, men LO framförallt kanske har ju varit väldigt kritiska mot den svenska linjen när det gäller arbetskraftsinvandring, som ju delvis Hanna ändå argumenterar för här.
Ja, absolut. Jag tycker det är komplext. Det är ju bra som du säger, Hanna, att människor får möjlighet att flytta till andra länder och jobba. Men det är klart att om det samtidigt innebär att man jobbar under villkor som underminerar arbetsvillkor, löner, sociala villkor för de som jobbar redan. Då är det tycker inte jag är bra, helt enkelt. Så där delar jag den kritiken mot en kanske allt för liberal arbetskraftsinvandring från länder utanför EU.
Men när vi på den här frågan då med biståndet och utvärderingen av det, vad lär vi oss av det här? Vad lär sig Bistånd Sverige av en sån här rapport?
Alltså jag tror det är lite för tidigt att utvärdera det här, om man ska vara helt ärlig. Det beror ju också på vad som händer i Afghanistan. Kommer det finnas möjligheter med en ny regim i bästa fall att fortsätta med en del av de insatser som handlar om utbildning för unga tjejer och killar? Då tycker jag att det är klart att det är som ni säger, det är säkert pengar som spiller ut i korruption, och det ska försöka minimeras på alla sätt och vis. Men jag tycker nog ändå att vi som ett rikt land i världen ska försöka underlätta för människor att kunna leva ett bättre liv i de länder de bor och verkar i. Exempelvis när det gäller utbildningssatsningar. Så att, och de som har gått i de här skolorna har ju säkert fått göra någonting som de inte hade fått göra om inte exempelvis Sverige satsade de här pengarna.
Och de snälla talibanerna, om de nu är det, men i alla fall snällare än de förra, åtminstone pratar de snällare, kanske delvis är en följd av de här 20 åren av bekämpande av de gamla talibanerna. Vem vet? Stefan, sista ordet till dig.
Ja, glöm inte heller att Afghanistan är faktiskt en av världens fattigaste länder. Det var också mycket humanitära insatser för att människor ska ha mat för dagen. Så att, och dessutom har det varit ett land som delvis i alla fall under lång tid varit i krig hela tiden. Och andra delar har kanske varit lite mer fredliga. Men det har varit stora också insatser för att människor ska ha någonting att äta. Och det ska man inte heller glömma bort i sammanhanget.
Därmed har vi kommit till det avslutande segmentet som kollega Dopping brukar kalla panelisternas fria åkning. Det handlar alltså om vem ni tycker är veckans person, eller vad ni tycker är veckans ord eller veckans citat. Vem har lust att börja? Hanna, du får börja.
Vad snällt. Jag kommer att sno en Göteborgsvits från min sambo. Med tanke på att det pågår ett EM i hästhoppning just nu, så är mitt veckans ord hästerskap. Jag tycker att det är väldigt häftigt att vi efter att ha tagit lagguld i OS med ett lag faktiskt nu kan vara med och slåss om medaljerna även i ett EM med en nästan helt och hållet annan laguppställning. Det enda som är lika är en ryttare. Alla hästar, alla övriga ryttare är andra. Det säger någonting om kvaliteten på svensk hästsport, och det är ju en sport som ofta är lite undangömd och glömd, och det tror jag tyvärr beror på att det är fler kvinnliga utövare än manliga. Men förhoppningsvis så blir det lite mer ridfeber i Sverige framöver efter det här. De gör fantastiska insatser.
Är du ryttare själv?
Ja, det får jag väl påstå. Jag går på ridskola fortfarande i vuxen ålder. Har haft en ponny förut. Jag kan rekommendera det.
Ja, jo, men det, jag har ridit lite också. Det är kul. Hästerskap, veckans ord enligt Hanna Wagenius. Håkan och Bengtsson, veckans ord, veckans citat, veckans person.
Nej, men jag fortsätter på idrottsspåret då, som Hanna började. Och vi är säkert alla påverkade av fotbollsmatchen igår. Och då säger jag Dejans insats helt enkelt när han sprang sönder ett av världens bästa försvar totalt. Och var helt outstanding.
Dejan Kulusevski, veckans person då, eller?
Ja.
Ja, och det är väl välförtjänt kan jag tycka, som satt klistrad framför den där matchen också. Och Stefan, vad säger du då?
Jag hade lust att ta det också, men nu får jag ta något annat.
Du får väl ta
Peter Wennblad, ledarskribent på Svenska Dagbladet, som har gjort en ganska spännande granskning av hur regeringskansliet har mörkat en rapport om konsekvenserna av om Cementa skulle då få produktionsstopp. Och då fick ju SGU, Sveriges geologiska undersökningar,
ett uppdrag och Boverket har ett uppdrag och så rapporterar det här och han har bland annat i en tweet idag radat upp exakt hur det här förloppet har gått till och hur det har kommit mejl från regeringskansliet att de ska inte skicka ut pressmeddelanden, de ska inte lägga upp det på hemsidan, de ska mörka en rapport som de har beställt till regeringen som just varnar för ganska stora konsekvenser om Cementa skulle tunga stänga. Och här har han gjort ett grävjobb och han har dessutom skrivit detta på Svenska Dagbladets ledarsida och i sina tweetar och avslöjat någonting. Och jag som gammal förvaltningsminister ändå, civilminister som jag var också, jag blir ju heligt vred över det beteendet. Alltså inte ens lägga upp på hemsidan så att det finns tillgängligt rapporter som myndigheter avger. Inte ens diariefört för en Peter Wemblad börjar skriva om det hela. Så att han ska ha en eloge för sitt arbete och skämmigt för den som har orsakat detta från regeringssidan.
Den grävande ledarskribenten Peter Wemblad, veckans person. Enligt Stefan Attefall, som jag därmed tackar för medverkan i veckopanelen, rådgivare, styrelseproffs, tidigare civil- och bostadsminister för KD, är du. Tack så mycket. Håkan A. Bengtsson, vd i Arenagruppen. Stort tack för att du kom. Och Hanna Wagenius, jurist och lokal politiker i Östersund för Centerpartiet. Varmt tack för att du var med.
Tackar.
Ja, en timme går fort när man har roligt, även om de ämnen vi avhandlade var rätt dystra, får man väl säga. Vi hoppas och tror trots det att ni som lyssnar har utbyte av den här sammanfattningen av nyhetsveckan som vi på Kvartal bjuder på varje helg. Under veckan har vi erbjudit mycket annat kvalificerat innehåll också. Eller vad sägs om fredagsintervjun special med inte mindre än 4 kortintervjuer gjorda under Stockholms bokhelg. Det handlar om allt från forskningsfusk och incels till Knutbysekten och om journalistikens innersta väsen enligt Erik Fichtelius. Flera texter från veckan kan jag också varmt rekommendera, som doktorn i psykologi Rebecca Willéns uppgörelse med Statens institutionsstyrelse där hon enligt egen utsago själv vanvårdades som barn. Och Marcus Denker som ifrågasätter om den psykiatriska vården verkligen är rätt organiserad för att lösa de problem som finns bakom utbredd psykisk ohälsa bland unga och höga sjukskrivningstal bland vuxna. Evidens har blivit ett varumärke, lyder rubriken på Marcus Denkers text. Som ni hör så finns det mycket att läsa och fundera över och som vi sagt så många gånger tidigare, projektet Kvartal, vars syfte är att ge bättre och sakligare journalistik kostnadsfritt till alla. Ja, det är bara möjligt om ni som kan ibland hjälper oss med ett bidrag. På kvartal.se/gava berättar vi mer om hur du kan gå tillväga om du vill bidra till Kvartal. Därmed tackar jag som heter Jörgen Wittfeldt för denna gång och önskar en riktigt fin helg.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Kolla menyn.
Vadå?
Kan det stämma?
12 köttbullar med mos för 32 spänn. Mm. Otroligt!
Då får det bli efterrätt också.
Lätt!
Onsdagar är Happy Days på IKEA. Fram till 31 maj äter du som är eller blir IKEA Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Vi ses i restaurangen på IKEA.
Upptäck hyllade XPeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/XPeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på XPeng.